Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni kanske har lyssnat på två tidigare program här på Tyresöradion som handlat om den stora trygghetsdagen. Det var ett evenemang som gick av stapeln lördagen den 21 september. Och då var det tre olika seminarier eller ämnen som diskuterades. Nu kommer det tredje och det heter Trygghet i skolan. De som fanns med på podiet och diskuterade här, det var Janne Krockstrå. Hon är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Det var Katarina Sparvart. Hon är ordförande för Lärarförbundet i Tyresö. Och även en kille som heter Kashyar Farmanbar. Du vet inte exakt hur det uttalas. Han är oppositionsråd i Nacka. Och även Agneta Hansson som är rektor i Nacka. Och även vice ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden här i Tyresö för Liberalerna. Jannike är socialdemokrat. Och det är även Kashyar Farmanbar från Nacka. Som ni förstår så är det ett arrangemang som anordnades av Socialdemokraterna men även tillsammans med PRO och ABF. Och då var vi där från närradion och spelade in. Och bara så att ni förstår så kan alla föreningar som är med i Tyresö närradioförening få möjlighet att vi kommer dit och spelar in. För att sådana här diskussioner kan ju vara intressanta för flera. Och det är alltså tre olika seminarier. Det var ett som handlade om äldres trygghet, alltså kan man bli gammal i Tyresö. Och sen var det ett som handlade om trygghet och kriminalitet som ni också kan lyssna på här på Tyresö Närradio. Och söker ni på Trygghetsdagen och Tyresöradion så hittar ni alla tre och även förra årets seminarier. Och vi tycker att de här ämnena är väldigt viktiga så att vi kommer fortsätta att spela in sådana intressanta föredrag. Så nu kan ni få lyssna och då ska ni veta det att det var fyra personer och vi hade bara tre mikrofoner och det var människor som ställde frågor från publiken så ibland var det lite dåligt ljud men det får ni stå ut med. Man hör ändå vad alla säger.
Hej, Ingela heter jag. Det här är dagens sista seminarium. Det bästa för här kommer allting att liksom sammanfattas. Ni hörde ju det seminariet innan att väldigt mycket hamnade i skolans värld faktiskt när det gäller hur man ska få ett tryggare samhälle. Vad är det här för filurer? Jo, vi har Katarina Sparvart längst bort. Katarina är ordförande i Lärarförbundet här i Tyresö. 700 medlemmar har Lärarförbundet här i Tyresö. Men Katarina är ju till vardags speciallärare i svenska och jag tror du är i Njupkärs skola. Ja, alltså nära ett av de områdena som vi nyss talade om, ringen. Du har varit lärare sedan 94 så du har lång erfarenhet och du är uppvuxen här i Tyresö och har fyra barn i skolåldern kan man säga, från lägsta till högsta. Sen har vi Agneta Hansson och du är biträdande rektor och skolledare i Nacka kommun, alltså en av våra grannkommuner. Och du har ju en stort många barn som du ansvarar för. Skolan är från förskola till sexan och tre förskoleklasser så att uppåt 1000 barn är med i din verksamhet. Det är ett ganska stort företag. Du har ju lite anknytning till Tyresö, du bor ju här och du har Tyresö-mulle. Ja, så några barn kanske här som har fått möta dig. Du sitter ju också så faktiskt som förtroendevald här i Tyresö i gymnasie- och utbildningsnämnden för Liberalerna. Men idag är du här som biträdande rektor. Ja. Dessutom är du ju dansare. Var det kulturella folkdansgillet så. Så är det någon som känner att ni vill träna lite inför Let's Dance eller så kan ni prata med Agneta. Det är ju lite lustigt hur världen ibland är liten. Jag tänkte säga att Agneta jobbar i Nacka och vi har en till Nackabo här, men inte bara det. Det är två norrbottningar. För både Agneta och Kashyar Farmanbar har sina rötter i Norrbotten. Cash, som du kallas till vardags, är oppositionsråd i Nacka kommun. Och du började med skolfrågor väldigt tidigt. Det var just uppe i Boden som du var med i skolstyrelsen. Heter det så? Ja. Ja. Ni hör ju dialekten, det är så roligt när de börjar prata de här två, då kommer det här norrländska plötsligt fram. Så vi får se om det skiner igenom. Kanske också vårt elevrådsordförande, och genomdrev ett beslut om att man ska få eleverna ska få betygsätta sina lärare. Det är ni. Ja. Vad blev reaktionen på det? Kanske vi får höra. Ja. Och naturligtvis är du väldigt involverad i skolfrågor, eftersom 50% av intäkterna går till skolans värld. Så att, det är en av de frågor som du som oppositionsråd jobbar mycket med. Koppling till Tyresö har jag ändå frågat också, och det har ju även Cash. Du gillar det här vietnamesiska haket här i Tyresö. Så ska ni bjuda ut någon gång så kan det vara tips. Och så har du avslöjat att du av någon anledning, du köper en del på Blocket, jag har förstått. Ja. Och väldigt mycket från Tyresö.
Och jag vet inte varför. Nej.
Bra kvalitet på grejerna från Tyresö. Ja.
Vi har bra smak här.
Ja. Sen är det ju faktiskt en rolig grej som du berättade också, att du jobbade ju 10 år som företagsledare. Och du anställde en del folk. Inte en enda gång frågade du om deras betyg.
Nej.
Det är också en sak som man kan fundera lite grann kring. Sist men inte minst, Jannike Rockstrå, som har bott i Tyresö i 10 år och är våra ordförande i barn- och utbildningsnämnden. En av våra ledande företrädare här i kommunen. Och du har alltid jobbat med utbildning eller skolfrågor på något sätt. Du har varit... Ja, du jobbar på förskolan, du har jobbat med webbaserade läromedel, du har varit marknadsansvarig för olika utbildningar, du har varit lärare och rektor och nu då politiskt ansvarig för utbildningsfrågor för barn, ja, från väldigt små till ganska stora. Du har 3 barn som alla går här i skolan i Tyresö, och hon är faktiskt världsrekordinnehavare, eller tidigare, det kanske är någon som har slagit det rekordet. Nej, men det kan vara så. 3 mål på 17 sekunder i innebandy. Så det är lite spridd här på olika... Ja. Ni kan få olika tips, hur man handlar på Blocket, hur man dansar och så, om det är så att ni inte får ut något annat av detta. Vi har ungefär knappa 40 minuter på oss och vi kommer att släppa in publikfrågor. Detta spelas också in för Tyresö närradio, så ni vet ju att om ni ställer en fråga så kan ni komma med på radio. Det är bra att känna till. Vi ska köra lite uppvärmning, tänkte jag. Panelen har fått såna här röda, gula, gröna lappar. Första frågan, är ni beredda? Och då blir det grön, ja, röd, nej, och gul är det där fegesvaret. Är ni taggade? Ja, alla är taggade. Väldigt skönt att veta. Det var den enklaste frågan, kan jag säga. Vad tyckte ni om skolmaten när ni gick i skolan? Var den kalas? Inte så bra? Eller det här fegis? Vad tyckte ni om skolmaten när ni gick i skolan? Ja, lite delade med er. Det här är för att de ska värmas upp lite grann. Så. Vilket tyckte ni var bäst? Förskolan, grundskolan eller gymnasiet? Vilken skola tyckte ni var roligast? Ja, det blev bara bättre och bättre, kan man säga. Eller hur? Det verkar så. Den sista skolan var bäst. Ja, som ni märker här, det här är ett bra sätt om man vill ha snabba, raka, tydliga svar från en sån här panel. Inte att de ska hålla på att orda så länge. Så när ni ställer publikfrågor så kan ni ju be dem använda de här. Men vi ska börja med det som är dagens rubrik. Är dagens skola en trygg skola? Och ja, vi kan ju faktiskt göra en liten handuppräckning på det faktiskt. Ändå ganska positivt, tycker jag. Vad härligt. Det känns bra, tycker jag. Det har varit lite negativa kanske här, de andra med den mittenseminariet. Men nu, det här känns som en positiv och bra grund. Men det finns naturligtvis utmaningar. Och ja, vi kan väl ta en publikfråga. Ni har inga lappar, men om man skulle slå, hur många här tycker att vi har upplever att vi har en trygg skola idag? Upp med handen. Ja, lite. Ja, det ni ser här, panelen, här har ni en liten, ni ser, det kanske behöver utmana lite här. Och jag har faktiskt ställt den här frågan till panelen innan. Om man tittar på tryggheten i skolmiljön, vad är de 3 största utmaningarna? Även om panelen nu var ganska positiv så finns det ändå utmaningar. Jag tänkte att vi kan börja kanske med Katarina.
Idag har det kommit en rapport från Lärarförbundet som handlar om trygghet och studiero. Det där Lärarförbundet skriver ner vilka utmaningar som skolan står inför. Så det var ju lätt för mig. Jag behöver bara liksom säga vad det står där i. Och det är ganska mycket det står. Utredningen handlar om att alltså man har frågat lärare vad de tycker. Och sen har lärarförbundet därefter kommit med de krav som behövs för att förbättra studiero i skolan. Och jag spaltar upp det helt enkelt. Det behövs ett förtydligande kring ingripande. Vad lärare får och inte får göra. Det är ganska så otydligt idag. Och risken är rätt stor att en lärare inte ingriper av rädsla för att sen bli anmäld. Om det är en elev som stör i klassrummet så vill läraren gärna avlägsna den eleven. Det är väldigt, väldigt svårt. Därför att vi har tillsynsansvar för den eleven som är utanför. Och man kan inte klona sig. Så därför behövs det definieras vad som är till vår tillsynsplikt. Vi behöver också ändra anmälningssystemet. Idag anmäler man direkt till Skolinspektionen. Och det är lite knasigt, för det vore väldigt bra med en dialog först med de som är berörda istället för att man går högst upp med en gång. Det finns ofta förklaringar på vad som händer och inte händer. Arbetsmiljöansvaret som arbetsgivaren har behöver också förtydligas, och även lärare behöver stöd i sådana här situationer. Och sen kommer vi förstås till knäckfrågan. Det behövs mer resurser i skolan. Extra stöd till elever med behov av det i tid, i god tid. Inte när det är för sent, inte när det redan har hänt. Lärare behöver mer planeringstid. Har du möjlighet att förbereda din lektion så kanske du slipper de här otrygga händelserna eller konflikterna eller kränkningarna eller vad det nu är för någonting. Men i dagsläget så ser det sällan ut så. Vi har arbetsuppgifter alla timmar, sen har vi något som heter förtroendetid. Alla våra 35 arbetstimmar, sen har vi 10 timmar förtroendetid. Och det är det enda vi har. Vi är helt och hållet schemalagda. Vi jobbar alltså 45 timmar i veckan. Där 10 timmar gör vi, är det som vi ägnar åt planering, vilket sällan räcker till. Det räcker inte, därför att du behöver vara på skolan och kunna förbereda dig. Det är stor brist på planeringstid idag. Det är väldigt mycket andra möten, administration, väldigt mycket sånt som tar lärarnas tid istället för undervisningen. Vi behöver mindre barngrupper. Vi behöver fler fritidshemslärare. Vi behöver en utbyggd elevhälsa. Den kvaliteten på den skiftar väldigt mycket på olika skolor. Till exempel så är det ju skolans ekonomi som avgör vilken elevhälsa du har. Har du många barn i behov av särskilt stöd, då har du kanske inte råd att anställa en kurator till exempel. Medan en skola som inte har så många barn i behov av särskilt stöd har råd att anställa en kurator. Behövs naturligtvis kompetensutveckling för lärare också. Vi har fått in väldigt många barn med NPF-diagnoser och vi behöver också vidareutvecklas på det området. Och sen tycker vi också att man bör införa detta och även konflikthantering redan på lärarhögskolan.
Tack så mycket, Katarina. Ska vi hoppa till Agneta och höra de tre största utmaningarna för att få mer bra trygghet i skolan?
Som vi som skolledning ser det så handlar det om att jobba med ett tydligt skolledarskap, att jobba med tydligt lärarledd lektioner i skolan, att vi ska ha ett samarbete mellan fritids och skola och att vi har kompetent personal. Alltså att rekrytera, och vi har förmånen att kunna satsa just på kompetent personal. Vi får lärare till våra annonser, vi får förskollärare och vi har också fritidspedagoger som söker. Så att vi har ett gott underlag, men vi ser en stor farhåga inför framtiden där det ju kommer att finnas en lärarbrist exempelvis. Det vi behöver jobba med, det är att skapa en samsyn, att alla pedagoger som är i vår verksamhet är aktiva, engagerade. Och att vi jobbar tillsammans, att vi skapar forum där vi kan gå igenom till exempel vår kvalitetsstrategi. Vi kan gå igenom vår trygghetsstrategi och det här görs varje läsårsstart. Och i det här arbetet så inkluderar vi elever, lärare, övrig personal men också föräldrar. Och det här kommuniceras också vid föräldramötena som sker på hösten. Och sen så pågår det här arbetet under både höst och vårtermin. Och sen så reviderar man dokumenten igen. Jag kan säga till exempel att vi jobbar med trygghetsvandringar. Där man tillsammans med kamratstödjare och elever i klassråd och skolråd går runt och tittar på området i skolan men också på skolgården. Och det här är ju också jätteviktigt att vi får till ett gott samarbete med hemmen. Och att vi håller en god dialog. Att vi har höga förväntningar på våra både personal och på våra elever. Och att det kommuniceras ut. Och att vi också jobbar väldigt mycket med våran värdegrund. Lika unika, allas lika värde. Och det som är vårat grunduppdrag. Att bidra till en god undervisning, skapa kunskap och föra en dialog med eleverna i klassrummen. Ute på rasterna. Det ska finnas tillräckligt många vuxna. Vi jobbar till exempel att vi har satsat på elevhälsan med utbildade både speciallärare, specialpedagoger och att vi jobbar utifrån en metodik som vi ser ger resultat där man utgår ifrån att varje barn och elev gör så gott den kan om den bara får förutsättningar och möjligheter och där måste vi vuxna vara goda förebilder. Vi har anställt trygghetspedagoger som har som uppgift att skapa trygghet och säkerhet i skolan. Vi har rörelsepedagoger som erbjuder aktiviteter under raster. Och vi har skolpedagoger som underlättar för lärare att det ska vara arbetsro. För det är ju någonting som också kommer fram i de här trygghets- och trivselenkäterna.
Ja. Ja, och då, jag tror du kom in på en del saker som ni gör också. Men vi ska se vad, om Cash har något. Då. Vi hoppar tydligt. Vi tar lite nacka här för att tänka. Kanske vad du ser som de största utmaningarna idag för att vi ska få en trygg skola.
Mm. Jag ska börja med att jag frågade när jag kom hit mina två barn som går i förskoleklass i trean. Jag frågade, känner ni er trygga i skolan? Båda sa ja och med varierande gullighet så förklarade de varför. Och de två sakerna som de lyfte fram var vännerna, kompiskapet och lärarna. Och jag tror hon som går i trean, åttaåringen, sa att jag vet att min lärare gör allt för att vi ska känna oss trygga och det kändes väldigt bra. Och det för mig till kanske den största, viktigaste utmaningen, personalförsörjningen. Det är när att kunna locka lärare, rekrytera fler lärare så att vi blir fler lärare. Det andra är att ska vi kunna få ner barngruppen i skolan så kommer vi behöva ha fler vuxna i skolan. Då måste också fler yrkeskategorier in, till exempel socialpedagoger eller speciallärare som kan hjälpa till och huvudläraren i varje klass. Och totalt sett så behövs det bli fler lärare. Den andra utmaningen, alltså personalen blir då ena delen, kör och lärardelen. Den andra delen, det tror jag faktiskt synen på droger. Det är inte förskoleklass och tredje klass, men när man kommer längre upp så blir det faktiskt oroväckande låg ålder där drogerna gör sitt inträde i skolan. Där kan jag oroas ibland både av det faktum att de gör det, men också en del av vuxnas attityd gentemot droger. Åtminstone i den kommun där jag är verksam och där vi toppar eller ligger på 10-3 i topp av den här mycket icke-smickrande listan av ungdomar som brukar droger. Och där är det Danderyd, Nacka, Täby, Lidingö som toppar den listan. Det är barn som har god kapital med sig hemifrån. De har tillgång till kapital att kunna använda det. Men också föräldrar som ibland har studerat många år i USA. Och har en attityden att lite gräs skadar väl ingen. Och det skapar ett långsiktigt problem som också blir en grogrund för framtida kriminalitet naturligtvis. En tredje punkt jag vill ta upp det är att det kommer också nya arenor i vårt samhälle där vi vuxna, lärarna men också vi vuxna, måste vara engagerade. Till exempel sociala medier som har nämnts tidigare under hela dagen eller digitaliseringen. Jag pratade med en av våra rektorer som berättade en händelse om en tjej som hade hamnat i konflikt i skolan med klassens populäraste tjej. Kommit hem upptäckte att hon har blivit blockad av hela vänskapet på sociala medier. Naturligtvis så rasar hela världen för den här lilla tjejen. Men det är någonting som man inte upptäcker så ofta. För vi vuxna behöver vara mycket mer där i den världen och både veta vad det innebär men också kunna vara med och bidra med den här värdegrundsdiskussionen om kamratskap, vänskap och konflikthantering som vi måste ge. Så att där finns det också en helt ny arena som vi behöver vara inne på. Idrottsrörelsen nämndes tidigare, det är ett sätt att skapa en väldigt god värdegrund och kamratskap och vänskap. Och så. Vi behöver få in det där också. Så då de tre, personalen, synen på droger och de nya arenorna, digitalisering.
Tack för det. Och då, Jannike, varsågod.
Tack så hjärtligt. Nej, men jag tänker också att trygghet, vad det är definitionen för de barn och unga som går i skolan, så där är det en rättighet, eller rätten till att ha en skola fri från kränkningar, diskriminering och trakasserier. Och det är ganska spännande just att vi har en panel som har lärarrollen, vi har en rektor och så vi som är politiker, för att alla ansvarar för sin del, läraren i klassrummet, rektorn ytterst ansvarar för sin skola. Men krasst är vi politiker de som ska ge förutsättningar för lärare och rektorer att lyckas. För har vi elever som misslyckas i skolan, då har vi misslyckats, vi som vuxna, med vårt uppdrag. Jag brukar tänka att ju mindre ekonomiska resurser som skolan får, och förskolan också, desto mindre blir liksom normfönstret för våra barn, var vi tillåter barn och unga hur de får vara. De tvingas stå i led eller sitta med 30 personer i en klass istället för 20. Och då ser vi, har vi mindre tid för varje elev. De tre punkter som jag har valt, de är inte helt olika dina cash. Jag förklarar själv på de stolar vi sitter på och representerar här idag. Det ena är ju helt enkelt utmaningen med ekonomiska resurser. Vad ska välfärden få kosta? Vilken skola vill vi ha? Och hur många lärare ska varje klass ha? Hur många elever ska det vara i klassen? Det handlar om trygghet, det handlar om vuxennärvaro, fysisk tillgång till att ha en vuxen på skolan. Du nämnde många bra exempel på hur ni jobbar. Och den största kostnaden i skolan är vår personal. Den andra delen är samverkan och samarbete. Skolan är och ska vara en spegel av samhället. Vilka roller har vi i skolan? Hur samverkar vi med hemmet? Hur samverkar vi med andra förvaltningar i Tyresö? Vi får inte ha stuprör, vi ska ha hängrännor. Hur ser vi till att vi tidigt fångar upp barnen och ser de barn som riskerar att fara illa i skolan och fångar upp dem och ser till att de får det stöd de behöver tidigt? Det handlar också om samhällsutvecklingen. Sociala medier, vad du är inne på, beskrev. Jag vet att nu förekommer ett Instagramkonto i en av våra Tyresö-skolor som sprider rykten om lärare och elever. Och det är ingen som vet vem som äger det här Instagramkontot. Det finns faktiskt en serie på Netflix. Jag tror att personen i fråga säkert har inspirerats därifrån, tyvärr. Som alltså sprider lögner om lärare och elever. Och det är ju en av våra utmaningar framöver. Att det går extremt fort med ryktesspridning. Vi har ett samhälle som går mer och mer åt en individualisering där man ser till sitt och sitt eget barn och inte vad som kanske är bäst för alla barnen på den här skolan eller ett helt samhälle. Vi har droger, tillgängligheten till droger och vapen och brott såklart.
Tack. Ni som var med på det första seminariet vet att då tog vi inspiration från Haninge. Det handlar om äldreomsorg. Och ni kan nästan lista ut, nu vänder vi blicken åt ett annat håll, nämligen Nacka. För det, vi har ju två representanter från Nacka här. Och en anledning till det är att Nacka har ju, även om kanske du nämnde några saker där som inte var så bra, så är det ändå så att mycket av det inom skolan i Nacka har varit väldigt framgångsrikt och ni har lyckats ligga bra i olika mätningar. Och nu var du, Agneta, inne på några exempel där, men vad skulle ni säga om ni får, vi ska strax, vill du hänga på en fråga kring det? Nej? Men du ska, ja, men då, jag tänkte först att om ni vill, vad, skulle ni säga, ha några förklaringar till det, några tips som vi här i Tyresö skulle kunna ta till oss och använda? Kanske, varsågod.
Jag kan säga som förälder som har barn i skolan, det finns ett otroligt tydligt driv på aktiva föräldrar från skolan. Från dag ett så var både lärarna och skolarnas kravbild gentemot föräldrar otroligt tydligt och pådrivande att vi ska vara aktiva i barnens skolgång, vi ska ta ta ansvar för det och så. Och som socialdemokrat kan jag tycka är å ena sidan otroligt bra, och å andra sidan kan jag bli oroad att om man då har en större målgrupp än vad Nacka har med socioekonomiskt splittrad bakgrund, så kanske det kan bli svårt att få de föräldrarna aktiva. Men jag tror att oavsett socioekonomisk bakgrund så ligger kärnan i att man måste få det här hemmaförhållandet också att funka. Och det har varit en av de sakerna som jag upptäckt som förälder, att Nacka skolor, för nu har vi barnet på olika skolor för vi flyttade mellan den ena var i skolan och den andra var i skolan, så är det just att föräldrarna förväntas vara extremt aktiva. Och verkligen det finns en drivkraft, det tror jag är väldigt bra. Historiskt låg andel av fristående skolor i Nacka, ska jag säga, trots att det har varit då borgerligt styrt i, eller moderat kontrollerat skulle man väl kunna säga, under väldigt, väldigt många år, så har vi en väldigt låg andel av fristående skolor. Och närhetsprincipen därmed är fortfarande den största dominerande faktorn till hur folk väljer skolor. Den är på väg att ändras nu. Sakta förvisso. Men så det får vi väl se vart det tar vägen, om min prediktion om att det här är en av lyckade faktorerna, att man faktiskt har sitt kompiskap och närhet som grund, om det stämmer. Trots att vi har haft möjligheten att välja väldigt länge i Nacka, så är det fortfarande närhetsprincipen. Det går inte att säga någonting annat att Nacka har ju naturligtvis, vi är ju tror jag en av de sjätte eller femte bästa kommuner när det kommer till föräldrar med god inkomst. Så det är klart att socioekonomin spelar viss roll. Framförallt så tror jag det spelar, och det är inte så att bara för att man är rik så blir man bra i skolan. Men jag tror att man har föräldrar som är medvetna i högre andel än många andra kommuner om skolans vikt. Det tror jag är bra. Jag ska säga två saker som jag tror att Agneta kan betydligt vittna om betydligt bättre än mig. Det är att från politiken har det funnits en enighet och en tydlighet att bemyndiga rektorerna, skolledarna, att få ta ansvar för sin skola. Och det har varit otroligt viktigt. Någonstans så finns det en målsättning från politiken, men inte styrning som är på verksamhetsnivå. Och samma sak har jag uppfattat att lärarna gentemot skolledarna har den relationen också. Att lärarna har fått vara lärare. Vi går ju precis in i budgetarbetet, så åtminstone dessa tidigare år har åtminstone Nacka varit känd för god lönenivå och att kunna locka till sig bästa lärare. Vi är inte riktigt där idag och kommer nog som det ser ut inte vara det på ett tag. Men det har gjort att vi har en image i våra skolor som gör att många lärare vill söka sig till.
Tack. Agneta, fyller på lite.
Ja, jag kanske redan var inne i det inledningsvis, och jag är kanske en så här lösningsfokuserad person, men det handlar om, det är som sagt aktiva, närvarande, engagerade, kompetenta lärare och pedagoger, och att man involverar all personal från vaktmästare, kök, och att vi är en mångfald utav kompetenser som alla är engagerade runt omkring våra barn och elever. Och där man också tar upp det här värdegrundsarbetet och där man går in och ser om det är någonting som händer som jag uppfattar eller kan tolka som kanske otryggt eller lite tråkigt beteende, då ska jag gå fram oavsett vilken roll jag har i den på min arbetsplats, så går jag fram och tar tag i det direkt och ställer öppna frågor. Vad är det jag ser? Vad hör jag? Vad gör ni? Så att det handlar om att främja i första hand, förebygga genom att vi tittar på vår lärmiljö och skolmiljö och att liksom åtgärda när det behövs. Jag håller med om att Nacka skolledare har ett mandat att leda sin skola. Det är därför vi har våra egna dokument, men vi har väldigt tydliga styrdokument och vi har en fantastisk produktionsledning och en utbildningsenhet som granskar och följer upp både ekonomi, kvalitet, resultat. Ständigt är vi granskade och det tycker jag är bra. För det skapar en medvetenhet.
Och kanske också går ihop med det här. Har man ett mandat så måste man också kunna återrapportera.
Absolut. Och tron på den egna individen är väldigt stark. Att den går in och tar ansvar, vill ta ansvar och har förmåga att göra sitt uppdrag till 100%. Och där kvaliteten ska finnas varje dag för varje barn.
Jannike, var det här några tips som Tyrelse kan ta till sig.
Absolut, och vi har ju efter lång borgerlig alliansstyre här tagit över Tyresö, så att vi har ju mycket att lära av andra kommuner, framgångsrika skolkommuner. Men jag tänker det Cash var inne på som jag ändå inte får glömma, eller framförallt att lära av varandra och varandras goda exempel är oerhört viktigt. Det är dumt att uppfinna hjulet. Vi ska lära av varandra i skolorna i Tyresö, men också mellan andra kommuner. Och vi såg också bara för någon vecka sedan här kanske diskuterade skolfrågor och hur vi kan lära av varandra. Men det man inte får glömma bort när man tittar på Nacka skolresultat och Tyresö skolresultat, vi vet att det som spelar enskilt störst roll för en elev att lyckas är läraren och dess förmåga i klassrummet och elevens socioekonomiska bakgrund. Vi har en pedagogisk segregation i Tyresö mellan skolor, men vi har också det mellan kommuner. Nacka har en lärarbehörighet uppemot 80%, Tyresö strax över 70%. I Nacka har vi nära 80% av eleverna som har föräldrar som har en utbildningsbakgrund, och där i Tyresö ligger vi på strax 60%. Jag roade mig att räkna ut den här skillnaden i procent förhållande till betygsprocenten, och det följde samma mönster så att säga. Det vill säga att utbildningsbakgrunden speglar sig i elevernas resultat, såklart. Men den positiva förväntanseffekten som du var inne på är ju ändå viktig. Vi måste förvänta oss av det bästa, av eleverna som kommer till skolan, av lärarna som står i klassrummet, och vi måste lita på att våra rektorer gör sitt bästa i sin yrkesroll. Och igen, där har ju vi som politiker ansvar att ge dem förutsättningarna. Och där tror jag i Tyresö att vi har att lära av er, men också kommit en bit på väg när det handlar om att i Tyresö ska det inte spela någon roll på vilken skola du går. Vi har samma höga förväntningar på alla skolor, men det betyder också att vi som huvudmannansvar ser till att skolor håller en hög kvalitet. Det här med uppföljning, och där är vi på väg i Tyresö nu att ställa samma höga krav på skolorna, men också följa upp det. Så att det inte beror på vilken skola du går i eller vart du bor. Ska liksom avgöra din utbildningskvalitet. Så det finns absolut mycket att lära av. Men vi ska ändå inte glömma bort de bakomliggande faktorerna till kommuners olika skolresultat. Men man kan också kika på skolors betygsresultat. Och hur de presterar. Alltså vad kan den här skolan prestera? Vad förväntas den här skolan prestera utifrån elevernas bakgrund? Det kan man se. Och där ligger faktiskt både Nacka och Tyresö bra till. Så vi gör ett extremt bra jobb i Tyresö. Sen har vi utmaningar och vi behöver jobba för mer likvärdig skola. Men som sagt, vi har börjat den resan. Och vi lär gärna av goda exempel som Nacka.
Då ska vi se om det finns någon fråga från någon i publiken. Det var ju så att ni var ju lite tveksammare kring det här med trygghet i skolan. Så att, och då ska vi se om det är någon som kan ta en mikrofon. Och...
jag kan prata.
Ja, okej, bra. Känner ni att ni är mer övertygade om att vi har en ganska trygg skola? Eller kanske finns det någon fråga här som ni funderar kring? Jag ska låta Maria, och ni får gärna säga vad ni heter och om det är så att ni kommer från någon förening eller något annat. Varsågod, Maria vet vi.
Maria Alves är boende i Tyresö sedan 2000. Kommer från Brasilien, har fyra barn och alla barn har gått i Tyresöskolan och går fortfarande. När jag inte säger att skolan är en spegel av samhället, det betyder att Tyresö Nyförsäkskolan är en spegel av Grönens ringen. Ni borde skola en spegel av ungefär Grönens ringen. Att inte en utsatt område, men det kommer att bli om man inte jobbar på. Med väldigt mycket svårigheter. Och många familjer med invandrarbakgrund. Och då undrar jag att dessa skolor skulle ha fått mycket, mycket mer hjälp på vägen. Varför har det inte hänt tidigare? Och vad är som står nu på agenda för just de där skolor som är en spegel av alla dessa svårigheter som har präglats både familjer, barnen och inte minst butik och deras framtid.
Tack. Jag tänker att det är Jannica naturligtvis, men kanske också i Nacka. Kanske har ni något exempel med någon skola som befinner sig i ett sånt här mera utsatt område. Hur har ni hanterat det? Hur har ni gjort i de lägena? kan börja med Jannica och så kan någon från Nacka sen.
Tack. Det jag menar är att skolan ska vara en spegel av samhället. Vad vi placerar skolor, hur vi ser till att elever möts, det samhället skapar vi. Det vill säga, har vi en skola som segregerar, då får vi ett segregerat samhälle. Har vi en skola där elever möts, oavsett socioekonomisk bakgrund, elever i särskola, elever på byggprogram möter elever i natur, då ser vi till att skapa människor och elever som visar varandra respekt och respekt utifrån olika bakgrund. Det är det jag menar att skolan är en spegel av samhället. Jag kan se skolor i Tyresö och i resten av landet där vi har misslyckats. Det fina är att vi politiker har ett ansvar och vi har en möjlighet att påverka i det här fallet. Och det gör vi just nu. Hur vill vi att skolor framöver i Tyresö ska se ut? Hur möjliggör vi för elever att mötas? När det handlar om otrygghet, jag menar, skapar vi segregerade skolor, då skapar vi en grogrund för otrygghet. Skapar vi skolor där elever möts, då ger vi betydligt mycket bättre möjligheter till en trygg skola med studiero och arbetsro. När det gäller vad vi gör med de skolor idag som har ett sämre resultat eller som befinner sig eller som har elever med många elever med en annan socioekonomisk bakgrund. Som jag sa, vi vet att det spelar roll. Och det vi kan göra som politiker är att se över hur vi fördelar resurser till de här skolorna. Vi vet att de här eleverna, att de behöver mer stöd. De kanske behöver mer socialpedagoger, de behöver svallärare. Och det vi kan göra då är se över det resursfördelningssystemet som det så fint heter. Och det gör vi nu. Vi ser över det socioekonomiska beloppet. Vi ser över beloppet till barn i behov av särskilt stöd för hur vi kan förändra. Så det görs en hel del inom det här. Sen vet vi att vi har en pedagogisk segregation även inom Tyresö. Det betyder att vi har lägre andel behöriga lärare på vissa skolor mot andra skolor. Så det kikar vi också på.
Cash, Adé.
I synnerhet när närhetsprincipen blir den dominerande faktorn när man väljer skola, vilket är naturligt för att det blir enklast och oftast bäst för alla, så blir det ju en spegel av närsamhället. I Nacka så hade vi Fissätra skolan, var ju den skola som hade svårast så under många år. Sen hade vi också både resultatmässigt så gick det inte jättebra i den skolan, men här måste jag faktiskt säga att det är någonting ni inte ska lära er i Tyresö av Nacka.
Sånt kan också vara bra.
För Nackas finansieringsmodell bygger ju helt och hållet på antal elever som väljer en skola. Och när en skola börjar gå dåligt, eller framförallt så kan jag säga som förälder och hör på andra föräldrar, så kollar man på den här jämföraren. Och sen vad andra föräldrar har gett för betyg, vilket kan vara oerhört subjektivt och inte kvalitativt på något sätt alls, den betygssättningen som föräldrarna gör av en skola. Men det blir faktiskt den dominerande faktorn till hur folk väljer en skola. När det blir den dominerande faktorn och en elev flyttar, så flyttar också finansieringen för den skolan. Så en skola som har börjat hamna, få dåligt rykte, blir extremt snabbt utslaget, vilket vi såg hända med Fissätra skolan. Färre och färre som sökte sig dit, och till slut så valde majoriteten att lägga ner den skolan helt och hållet. En annan variant som Nacka hade som ni inte ska lära er av, det är att checken, alltså den elevpeng som man betalar per elev, ska också finansiera hyran, vilket innebär att när en skola, för varje elev som lämnar den skolan, så blir hyran procentuellt extremt mycket högre. Så sista åren så hade Fissätra skolan 41% av den checken som betalades tillbaka till kommunen i hyra. 41% som skulle gå till lärare och så. Och det är klart att det blir väldigt svårt att återhämta sig. Även om det finns en socioekonomisk peng då som man betalar. För det gör man, en likvärdighetsgaranti som ska väga upp det. Men det kommer inte väga upp den enorma mängden som nästan hälften av checken, såklart. Och därför så tror jag det är ganska viktigt att tänka på just det som Jannica är inne på. Resursfördelningen för skolor, att se till att alla skolor har möjligheten att vara en bra skola. Nu läggs Fissätra skolan ner i Nacka, och om 2 år ska Viktor Rydberg, tror jag det, som ska starta där. Och då får vi se hur det kommer att gå och sådär. Vi faktiskt från oppositionens sida var inte emot att skolan per se skulle läggas ner, det skulle bli Viktor Rydberg, för det handlar inte om huvudmannaskapet i sig, utan det handlar om hela finansieringsmodellen runt omkring. Så vi får väl se hur det där går, men jag tyckte att orsakerna till att vi hamnade där är naturligtvis de här finansieringsmodellerna som gör att en skola kan väldigt snabbt bli utslagen. Jag ska säga väldigt kort, jag träffade en fristående skolas rektor som driver en kulturinriktad skola. Och hon sa så här, många flyttar sina barn hit för att de tror att det här är en flumskola eftersom det är en kulturinriktad skola för att de ska höja betygen. Och det första som händer så sänker vi deras mattebetyg, för ofta så kan de här barnen väldigt dåligt matte. Och då flyttas barnen inom några månader till nästa skola i jakt på bättre betyg. Vilket gör att det blir enormt svår förutsättning för den här friskolan att driva faktiskt en bra finansiell verksamhet. Samtidigt så vill jag verkligen slå slag för att man måste ge människor möjligheten att välja skola. Jag är väldigt tydlig med det. Man måste ha den här möjligheten att få välja, men man måste också kunna fixa ett system som de här inte har de här skavankerna.
Komplicerat som ni hör. Vi ska se, finns det någon mer fråga innan tiden rinner ut från...
Ja, jag tänkte bara ta... Jag har ju mikrofonen. Jag pratade lite med en polis här som heter Fredrik Gårdare. Han är chef för supporterpolisen. Och han ifrågasatte det här måttet på 10 000 nya poliser. Han sa det istället: det är kanske viktigare att vi får 10 000 nya socialarbetare, fritidsledare, idrottsledare och lärare i skolan istället. Det kanske är en viktigare del att förebygga. Och då tänkte jag vända mig till panelen och höra, har ni haft några idéer att utveckla den här verksamheten så att man bättre jobbar ihop inom de här fyra områdena för ungdomarnas bästa? Alltså det handlar då inte bara om skolan, tid. Det handlar lika mycket om fritid. Ett bättre samarbete.
Då ska jag ta det, för det, nu blir det, det blir sista frågan. Och det här blir ju ett väldigt bra sätt att knyta ihop från det föregående seminariet som vi hade. Och då har Katarina viftat först här, sen får han heta ordet.
Ja, egentligen svarar även på Marias fråga. Men,
det går bra.
Ja, vad bra. För det hör ihop. Skolan har ett kompenserande uppdrag enligt lag, enligt skollagen. Och det gör att vi behöver tänka igenom vad kompenserande uppdrag innebär. Jag har ett litet förslag som jag har delat med Johan, vår grundskolechef, och som jag vet att också rektorsgruppen diskuterar. Det är att det bedömningsstöd som nu är obligatoriskt i förskoleklass, att man tar in de resultaten för att se var behoven finns. För då kommer de med de resultat de har från förskolan. Och så kan man räkna ut var resurserna kommer att behövas. Det gäller mest kunskaper, jag är medveten om det. Och det kompenserade uppdraget är betydligt mer än bara kunskaper. Men precis som flera andra sa så handlar det här om en helhet. Och samarbetet mellan skolor, där vi kan dela på resurserna mellan skolor. Och även naturligtvis lära av varandra. Handlar också om fritiden, alltså... Ska vi få trygga barn i skolan så måste vi tänka på hela barnet. Inte bara i skolan. Nu dog den. Nej, självklart så är det ju helhetsbilden som är den viktiga för att barnet även ska fungera i skolan. Och det kompenserande uppdraget blir väldigt, väldigt tungt för skolan att bära. Jag är ganska så säker på att många här när de försöker reda ut hur barnen ska bli trygga så lägger man ansvaret på skolan och på lärarna som ju har ett lärande uppdrag i första hand men även ett trygghetsuppdrag, absolut. Men vi kan inte lämna dem ensamma med det. Det måste bli fler aktörer och därför så håller jag med att jag tror att resultatet skulle bli bättre med 10 000 fler lärare mot fritidshem än 10 000 fler poliser. För att det är en kortsiktig lösning. Jag röstar för den långsiktiga.
Tack för det. Du går Agneta lite här också. Och du kanske också vill svara egentligen på Marias fråga. Du får baka in det om du vill.
Ja, det jag tänker så som jag tänker som pedagog och jag vill innan jag går in som skolledare. Oj, hej. Innan jag går in på och hur vi jobbar i Nacka så skulle jag bara vilja lämna tillbaka till alla Tyresöbor, föräldrar, barn och elever att Tyresö har fantastiska skolor. Jag kan säga att jag har inför den här dagen läst på. Jag har tagit del av skolornas olika handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling. Jag har tagit del av skrifter om trygga barn i Tyresö kommun och jag måste säga att de Lärare, skolledare, elever är fantastiskt engagerade, gör ett jättebra jobb. Och det finns likvärdiga dokument här i Tyresö så som vi jobbar med i Nacka. En modell som vi i Nacka har, och som jag nog tror finns i Tyresö också, det är det här att våga dela. Att skapa forum där man jobbar med kollegialt lärande. Att vi tar del av goda exempel. Att man satsar på utsatta skolor, för det man går faktiskt in. Man gör de här noggranna uppföljningarna, utvärderingarna. Man har ett krav att vi ska vara med och utveckla. Vi ska förbättra och förfina. Så att det man redan gör bra, där man har goda exempel, där ska man också försöka implementera det på andra skolor. Man ska jobba med tidig upptäckt, tidiga insatser. Till exempel de här begreppen trygghetsteam, elevhälsoteam är väldigt viktiga saker. Och att all verksamhet som vi bedriver ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Det är man väldigt, väldigt noga med i Nacka. Sen vill jag slå ett slag för att någonting som är väldigt bra för en skola, upplever jag, är att man bjuder in föreningar att vara i skolans lokaler på kvällstid. Att bjuda in föräldrar att leka på förskolan och skolans gård när förskolor och skolor är stängda och på helger, semestrar. Det gör att vi är fler i närområdet som engagerar oss i vår närmiljö. Vi blir goda förebilder. Det finns någon vuxen där som kan gå fram och prata med de här ungdomarna. Och vikten av, även jag, när jag går ut och vandrar i Tyresö, så gör jag mina trygghetsvandringar genom skolgårdar, genom förskolegårdar. Och ser jag ungdomar sitta någonstans så går jag fram och pratar med dem. Det handlar om att vi ska våga ta kontakt med ungdomar och föra en dialog. Jag skulle också vilja säga någonting som är bra. Det är de här föräldravandringarna. Det är också nattvandringarna. Det är så otroligt värdefullt att vi vuxna finns där ute 24/7 varje dag för våra barn och elever.
Tack. Då ska vi se om Cash har något att lägga till kring det, och så ska Jannike få avsluta sen.
Nej, jag tycker Agneta, det hon lyfter fram är alldeles utmärkt. Så att jag har lyssnat mycket på Agneta. I övrigt tänkte jag säga förslaget som du kom med. Jag tror att vi behöver de här 10 000 poliserna, det behöver vi. Men då behöver vi inte stå emot det andra, vi behöver nog båda två. Och då blir det den här lite fegislappen, för vi behöver faktiskt både förebyggande arbete och poliserna. Men däremot fältassistenter hörde vi tidigare från polisen som satt här nu sitter där. Som poliserna jobbar, jag vet, till exempel i Södertälje så jobbar fältassistenterna och polisen otroligt nära. Och det är någonting som kan vara väldigt, väldigt värdefullt i det förebyggande arbetet. Och det är någonting som kommunen äger problembilden av, eller fältassistenterna. Det är inte polisen som ska ställa dem, utan det är där ska kommunen in och fixa det.
Tack. Och så Jannike, du ville också svara på sista.
Ja, jag tänker att det, så måste jag bara, jag ska faktiskt ut och föräldravandra idag mellan 22 och 24 på min dotter 15-årsdag. Hon är lagom nöjd. Men det jag tänker är att liksom det ena behöver inte stå emot det andra. Vi måste jobba på kort sikt. Vi har ett drogproblem, alltså måste vi se till att lösa det. Vi måste få bort droger och sälja droger på skolor, punkt. Men vi måste också jobba förebyggande. Vi måste se till att vi har fler vuxna i skolan. Vi måste, du nämnde föreningslivet, alltså att skolgårdar och förskolegårdar inte är en mörk plats som vi tillåter ungdomar att hänga på. Vi fick ju 1000 frågor, tänkte jag säga, men 5 i alla fall inför idag det här. Vi har inte ens berört hälften. Men vi har ju ett jättefint arbete, och Agneta nämner mycket av det vi gör i Tyresö. Det är ofta att vi liksom belyser det som inte funkar. Men vi har ett nytt likabehandlingsarbete, och vad är det då, tänker ni? Det är allt som skolor jobbar med förebyggande, för det handlar ju mycket av det. Annars är vi för sent ute, tänker jag. Vi måste lägga mer tid, önskar jag, på det förebyggande. Och här har vi en som jobbar 20% som har tagit fram en en hel hemsida med material och tips och förslag, lektionsupplägg. Lärare träffas i dugnader heter det och arbetar kollegialt och lär av varandra. Hur gör ni? Hur fångar ni upp det här? Så att det sker otroligt mycket i Tyresö för att arbeta med de här frågorna. Och det är mitt ansvar som politiker att möjliggöra och ge förutsättningar för det här lika behandlingsarbetet. För personal som har tid att ta fram det här. Så att vi får inte liksom jobba antingen eller. Vi behöver jobba två parallelligt i den frågan.
Då, med det så skulle jag vilja tacka alla er i panelen och er i publiken. Och det känns väldigt hoppfullt ändå tycker jag med de här seminarierna idag. Och många goda krafter som verkar åt samma håll. Allt från Lärarförbundet till de som jobbar i skolan och de politiker som är satta att verka vid. Och alla som verkar civilkurageaktigt. Vi pratade om skolgården här. Vi har hört idag tidigare hur folk har här i salen varit ute på skolgården och stoppat bränder och annat. Bara genom sin närvaro och räddat mobiltelefoner och annat i tunnelbanan. Så tack allihopa och ha en fortsatt trevlig helg.
Tack.
Ja, ni har alltså lyssnat på ett program från Radio Tyresö 91,4 och det var alltså en inspelning av Stora trygghetsdagen 2019 som var den 21 september. Och de ni hörde, det var Jannike Rockstro, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, socialdemokrat, Katarina Sparbart, ordförande för Lärarförbundet i Tyresö, och det var också Kashiar Farmanbar, socialdemokrat, oppositionsråd i Nacka, och Agneta Hansson som är rektor i Nacka och även sitter som ordförande gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Tyresö. Hon bor i Tyresö och är från Liberalerna. Den som ledde den här diskussionen det var Ingela Karlsson. Och tänker ni som har lyssnat på det här, varför spelar Tyresö närradio in just det här som ett arrangemang som var från Socialdemokraterna, PRO och ABF? Och det beror på att alla de tre föreningarna är med i Tyresö närradioförening. Tycker ni att vi ska spela in andra partiers diskussioner så är det bara att kontakta oss. Och de flesta partier är faktiskt med i Tyresö närradioförening och får lov att sända sina arrangemang här på radion. Så ni som tycker någonting annat, det är bara att kontakta era föreningar eller andra föreningar. För alla som är med i Tyresö närradioförening, alltså idrottsföreningar, ideella, får sända här på närradion. Så, det var alltså ett program från Radio Tyresö 91,4 och jag som gjorde den här inspelningen med all konstig teknik heter Ann Sandin Lindgren.